På nyårsafton publicerades de nya bedömningskriterierna för slutbedömningen i grundskolan. Det är Utbildningsstyrelsen som har tagit fram de här nya kriterierna för vitsorden. Nu finns tydliga kriterier för vad en elev ska kunna för att få en femma, sjua eller nia på sitt avgångsbetyg från grundskolan. Kriterierna tas i bruk höstterminen 2021. Undervisningsrådet Majlén Engelholm säger att skolgången inte påverkas av de nya kriterierna.
I det här skedet så har vi kunskapskrav definierade endast för vitsordet 8. Och nu kompletterar vi det med att definiera kunskapskrav för ytterligare vitsorden 5, 7 och 9. Så att det ändrar ingenting i undervisningen, utan egentligen handlar det om att skapa ett tydligare och bredare redskap för lärarna att genomföra bedömningen på likvärdigt sätt.
Under den stundande vårterminen kommer lärarna att bekanta sig med de nya kriterierna. Mia Falk, som är lärare i svenska och litteratur, tror att lärarna välkomnar det här även efter ett speciellt utmanande år.
Allting känns kanske lite som en extra utmaning när det finns mycket att tänka på som gäller corona. Men nu tror jag att det finns en förväntan på att det här ska vara ett verktyg som hjälper oss i arbete, i bedömningsarbete. För det är ändå en ganska komplicerad process att bedöma något. Om man har utgått där från åttan så har man då behövt använda all sin sakkunskap sen för att bedöma att vad kan det tänkas vara som behövs då för en femma. Och där hade ju funnits lokala läroplaner som alla kommuner har gjort upp själva, men rimligtvis hade ju funnits en hel del variation där.
Enligt läraren Mia Falk kommer man knappast någonsin att komma upp till 100% rättvisa, för det är ändå människor som bedömer människor. Och att avgångsbetygen varierar beror inte heller endast på lärarna.
Till exempel skillnaden mellan städer och landsbygden som inte beror på att lärare bedömer saker olika, utan kanske kan vara socioekonomiska orsaker som inverkar ganska mycket på kunskaper och så. Men vi ska ju hoppas att det här åtminstone nu leder till att det blir ännu jämlikare än det har varit hittills.
Mia Falk arbetar vid Lyseiparkens skola i Borgo och hon har suttit med i gruppen som skrivit kriterierna i svenska och litteratur. För att ta ett exempel inom ämnet svenska och litteratur. När det handlar om till exempel målet att reflektera över betydelsen av språk och språkets ställning, så lyder kriteriet för att få ett godkänt vitsord, vitsordet 5, så här. Eleven kan nämna språk som talas i Finland samt något grannspråk till svenskan. Eleven kan nämna något drag som är typiskt för svenskan, berätta om sin språkliga vardag och modersmålets betydelse för hen. Och kriterierna för vitsordet 9 lyder så här. Eleven kan reflektera över den språkliga och kulturella mångfaldens betydelse för individen och samhället. Eleven kan redogöra för drag som är typiska för det svenska språket i relation till andra språk och förstår betydelsen av de språkliga och kulturella banden till övriga Norden. Eleven kan reflektera över modersmål som begrepp och dess betydelse för identitetsbygget. Kriterierna är inte speciellt lättlästa, menar hon, men det är inte heller meningen att läraren ska behöva se kriterierna som en absolut avprickningslista.
Att fördelen med det här är ju det att nu ser det lika ut överallt. Nackdelen är kanske sen det att risken finns att man börjar kanske på något vis se det som en checklista sen då, att okej, jag ska bocka av precis allt det här. Och då kan det ju nog hända att man som lärare blir lite stressad, för att redan nu så är det ju nog vi har 17 olika mål i svenska litteratur och det är ganska mycket man ska uppnå då. Så det kan ju hända att folk upplever det sen som stressigt då om det blir så att man bara ska på något sätt bocka av allting och hinna med allting. Vilket nog kanske inte riktigt är tanken, men det kan ju upplevas så.
Falk tror också att det är bra om föräldrarna engagerar sig genom att läsa kriterierna som finns tillgängliga för allmänheten. Och att läraren tar upp dem med barnen också, i en sån form som passar för åldern.
Att man berättar för dem vad läroplanen är och att det finns en läroplan. Och det är inte så att jag står här och pratar om det som är mina favoritgrejer, utan jag står här och lär ut det som ni enligt lagen ska få lära er i skolan. Och det ser man nog att de faktiskt liksom fattar poängen med.
Ja, jag har fått höra modersmålslärarens åsikt och nu går jag in i en mörk skola så här på jullovet. stegen ekar och i lärarrummet så hittar jag en religionslärare. Nu har jag tagit mig till Norsen i Helsingfors och här på nyårsafton sitter läraren i religion för årskurserna 7-9, Thomas Anttila, och rättar prov. Det låter ganska dedikerat. Du har också varit med om att arbeta fram och ge utlåtanden om de här nya kriterierna för slutbedömningen gällande då ämnet religion. I dina utlåtanden så har du inte enbart tyckt att det här med att öka jämlikheten förverkligas här, utan att det finns en del frågeställningar som man kan ställa sig kritisk till.
Jo, jag tycker att det där huvudsakliga målsättningen om likvärdighet är ju bra. Och det måste vi ju förstås jobba för. Det tror jag inte att någon lärare har svårt med, inte jag heller. Jag tänker nu att nu hade utlovats då utbildning för oss under våren. Och i samband med de här påbyggnadsutbildningar och så här så finns det ju möjlighet då att med andra lärare i samma ämne fundera att hur vi ska använda det här så att det också blir så likvärdigt som möjligt mellan skolorna. Problemet kanske då är att alla lärare inte kommer att ha möjlighet att gå på fortbildning. Det beror ju alltid lite på kommunen, på eget intresse och möjligheter. Att det är också åtminstone ett sådant här frågetecken att hur vi skulle få det så enhetligt som möjligt. Sen är ju det andra att det här matrisen eller de här kriterierna som vi har, så de är ganska många. Så det kan bli ett ganska tungrot system. Och då tänker jag att det kan vara en risk för den här likvärdigheten, att det kanske inte förverkligas ändå på grund av ett tungrot system, bedömningssystem.
Målsättningarna eller kunskapskraven vad en elev ska kunna för att få en nia, de är ganska omfattande. Man ska kunna beskriva och analysera och speciellt kunna vara källkritisk, tolka olika källor, söka fram information, kunna beskriva olika drag i både religioner men också kunna koppla ihop dem till kulturella drag. Om man ska kunna det här för att få en nia, så vad är det som en elev ska kunna i religion för att då få en tia i slutbedömningen?
Och det är just den här frågan som jag själv också har mycket bollat med. Och det där, från höstens utlåtande runda så har de där kraven för vitsordet 9 sänkts något. Arbetsgruppen har, utbildningsstyrelsen har granskat dem på nytt och det tycker jag är jättebra att de har sett över det. Men fortsättningsvis tycker jag att den här frågan är berättigad att vem kan få en 10 efter de här kriterierna. Praktiken måste ju vara så att man måste överskrida den här nians nivå för att få en 10. Man måste ju inte överskrida det på alla moment. Ett annat moment kan kompensera också när det gäller mellan de lägre vitsorden. Men kanske åtminstone över hälften av de här kriterierna borde då överskridas för att få en 10. Och det kan vara en ganska krävande uppgift även för en gymnasist eller för en högskolestuderande om vi ska börja noggrant läsa igenom de här kunskapskraven.
Ja, om du läser där, vad är det som känns speciellt utmanande då att kräva av en 15-åring?
Om vi tänker världsreligionerna som ett exempel som vanligtvis undervisas i årskurs 7, och då kämpar vi ju med det här med den interna mångfalden, religionens interna mångfald, som är en jätteviktig sak, men det är också en jättesvår sak. För vi måste jobba med förenklingar för att alla elever ska hänga med och kunna lära sig grunderna. Men samtidigt måste vi säga att det här är ändå en genomsnittlig förenkling, och sen finns det också den där mångfalden med där, att det finns tolkningarnas mångfald inom religionen och mellan religionerna. Så jag skulle säga att kanske den är den som jag uppfattar som kanske mest krävande.
Hinner man då se tillräckligt av en elev för att kunna säga om den kan det här? Till exempel sådana här långa radiramsor för att få en nia, som att eleven förstår de viktigaste dragen och utvecklingsförloppen i centrala världsåskådningar och kulturer, särskilt historiska, kulturella och samhälleliga perioder inom den semitistiska monoteismen och så vidare.
Det är en utmaning för de lärare som har den högsta undervisningsskyldigheten, som har mest timmar, och sen i de minsta ämnen där man har också mest elever. Så en religionslärare som har fulla timmar så skulle då varje år utexaminera kanske 140-150 elever. Och det där, då ska bedömningen vara individuell, så man borde kunna känna de eleverna på ett tillräckligt bra sätt för att kunna göra det. Reflektionsuppgifter, om vi jämför med modersmålslärare som har 3 gånger flera timmar, så har ju den läraren mycket lättare att ge feedback under studierna, liksom formativ feedback, för den har färre elever, och så man hinner göra till exempel skrivuppgifter flera gånger med samma elev, och då ser man den där utvecklingen. Jag upplever att jag inte har samma möjlighet när jag har så många elever.
Vad är det som borde ändras ännu i det här för att det skulle fungera ännu bättre?
Jag tänker att en sån här lättläst version skulle vara jättebra. Det har de säkert strävat efter, men nu är ju de här kriterierna skrivna för lärare, fast de beskriver vad eleven ska kunna. Att jag tycker att det är nog ett stort minus att det här går inte att kommunicera varken med elever eller lärare. De gamla kriterierna som var, när det fanns en lista, så det har jag kunnat gå igenom med eleverna. Men jag tycker att det här är helt omöjligt att använda den här. Så då borde vi kanske ha en lättläst, men kanske snarare om vi tänker sen det där lärarens arbete, så skulle vi behöva exempeluppgifter. Och det har länge talats i Finland om att en nationell uppgiftsbank eller provbank som utbildningsstyrelsen skulle då tillhandahålla, så att lärarna skulle få hjälp till att utforma uppgifter och sin undervisning enligt de här kriterierna. Som det är nu så lämnar de nog för mycket utrymme för tolkning, och då kommer inte likvärdigheten att förverkligas.
Det säger läraren Tuomas Anttila. Du hörde Svenska Yles inslag, och jag som är reporter heter Heini Rautuma.